några norska som kom fram och skulle undervisa hur man gjorde benböj. Och så, ja. Och så har man gjort det i 15 år typ.
Ja.
Och det var den här träningstrenden som kom. Alla skulle bli gyminfluencers och grejer. Och då kände jag bara att nu döper jag om mig så att de vet att jag kan det liksom.
Han har snöat in på att skaffa såväl hund som MC-kort och drömde i flera månader om att utöka familjen med en minigris. Första dagen med körkort, direkt efter uppkörningen, lånade han mammas bil och backade med full gas in i sin pappas bil på uppfarten. Han beskrivs som mån om alla omkring sig och som extremt impulsiv. Du lyssnar på NVT Istid med Solveig Voice och Marcus Strömberg och vi säger varmt välkommen till Färjestads Linus Johansson.
Tack!
Vad tyckte du om denna intron? Den har du aldrig hört förut.
Nej, det hade jag inte. Nej. Det känns som någon i min familj som har sagt det.
Ja, har du någon gissning?
Jag tänker väl att det är min pappa eller min storebror Joel.
Det är din bror Joel.
Det är min bror Joel, ja. Mm. Det kände jag nästan lite rätt på. Ja.
Du är den första som gissar rätt i alla fall av våra gäster. Alla andra har varit helt clueless, men det var kanske lite mycket som avslöjade din bror.
Ja, det var lite för mycket. Den här bilgrejen känner inte så många till riktigt. Så att det var, ja.
Nu gör de det.
Nu gör de det, ja verkligen.
Du, det får du nästan utveckla den här krocken. För din bror sa att du har vägrat eller kanske till och med liksom inte ville att erkänna att det gick till så. Är det så?
Ja, lite så har det väl varit. Och sen så, fasen var det? Jag skulle iväg och köra, men när man tar körkort så vill man iväg och köra lite. Och så tog jag bilen och sen så kom jag på fan, nu glömde jag någonting. Jag tror det var hörlurar eller någonting när man skulle iväg. Det var inte så bra surround-system då i bilarna. Och då så hade jag bara kört ut lite, sen tänkte jag backa bak och sen så kollade jag inte direkt bakåt och då kom pappa ut rätt ut med bilen och så var det en liten bom där.
Verkligen.
Men det var inte så, det var ju låga hastigheter, men det var reparation i alla fall på bilen.
Det kan ju tilläggas också att din bror tyckte det var väldigt, väldigt kul att berätta det här.
Nej, gjorde det. För oss. Ja, det köper jag. Sen är ju, ja, han har väl också någonting med sitt körkort tror jag, där han krockar efter en timme eller någonting.
Så att, herregud.
Så att vi kör våra krockar direkt efter körkortet och sen så har vi nog inte haft några mer, eller inte jag eller.
Nej.
Det här med minigrisen då, det behöver vi nästan också få en liten utveckling på, känner jag.
Mm. Ja, men egentligen rätt humant skulle jag säga, men för att jag fick bara något infall när jag var, jag vet inte om jag kan vara 17, 18, 19 någonstans, och så vi tål ju inte hundar i familjen och testa sådana allergifria någon gång liksom, och varit vid när familjer eller vänner till familjen har haft det, men då har det alltid varit att någon blir allergisk ändå. Så tänkte jag, en minigris hade ju varit extremt kul att gosa lite med, men då kommer nästa steg hur man ska ta hand om det, och sen så växer den väl lite i alla fall även om de är väldigt små, så att ja, det, jag vet inte riktigt vad jag hade för tanke, men det är väl där impulsen kommer in riktigt.
Men är du impulsiv?
Ja, jag var nog mer impulsiv förr i tiden. Men nu tror jag inte, nu är jag inte lika impulsiv längre. Nu är det väl mer att jag tänker inte så mycket då.
Nej,
jag ska göra saker, men det är inte de här stora mega förändringarna impulsivt, utan det är väldigt det är lite lugnare nu faktiskt.
Ja. Kommer det med åren kanske?
Jag tror nästan det kommer det. Man fattar att man inte kan hålla på med vad som helst hela tiden. Man måste ju vila och äta och dricka vatten också under tiden liksom. Så nu är det lite tråkigare.
Men det har inte blivit någon hund i alla fall.
Nej, hund har man väl också. Nu är det väl min sambo med som vill ha hund. Men då, så nu, skillnaden är väl att jag kanske tänker då att var ska hunden ta vägen när man vill hem på somrarna?
Mm.
Ner till mamma och pappa i Båsta.
Mm.
Hur gör man då? Och då blir det ju ett problem. Och då tänker jag väl att då är det inte riktigt värt det.
Då ska Mackan få värma upp dig, Linus, med lite snabbfrågor.
Okej.
Yes, vi börjar med två av de grejerna som din brorsa sa att det var mycket impuls kring också.
Mm.
En timmes paddel eller en timmes gäddfiske?
Gäddfiske.
Lite Bruce, The Promise eller någon live-version av Badlands?
The Promise.
Det här får man inte missa om man besöker Ljungby.
Utebadet.
Minigris eller hund?
Jag får köpa hund då.
Beskriv dina kedjekamrater Edsel och Åslund med ett ord vardera.
Edsel, stor. Åsa, evighetsmaskin.
Snyggt.
När vi spelar in det här nu då, så är det måndag och det har gått ett par dagar sedan den här fantastiska kvällen, hemmapremiären inför fullsatt Löfbergs. Det var en väldigt speciell kväll för alla som var där. Jag tänkte vi struntar i resultatet lite grann när vi snackar om den och fokuserar på hela atmosfären, att publiken var tillbaka igen. Jag tänkte vi backar till att vi är i omklädningsrummet här innan matchen. Hur gick snacket?
Snacket gick väl inte så mycket mer än att man försökte att vi pratade om att vi skulle njuta. Man behöver inte pumpa upp varandra någonting egentligen, utan det är väl på något sätt så kändes det som en som typ en final. Mm. En slutspelsmatch helt enkelt. För att det var liksom man kände på spänningen och man var glad och man var liksom pigg och allting. Och det, även på morgonvärmningen så kände man av det och de höll på med tifot innan och sådär. Mm. Så att det var speciellt och man var rätt nervös. Och det här mikronervositeten som pågår hela dagen blir lite att man blir lite tröttare om man får den starten vi fick då. Så att det är väl det som slår emot lite, att man blir så taggad och man är på gång så mycket och sen så kommer Leksand dit och vill förstöra och då får man inte riktigt starten, då så blir det lite speciellt, men vi var väldigt taggade och glada allihopa i alla fall.
När ni stod där i spelargången sekunderna innan entrén och man hör liksom atmosfären utanför, vad är det som händer i kroppen då? Kan du förklara det för någon som absolut inte har varit nära en sån situation?
Alltså det är egentligen redan på matchvärmningen märkte man ju det, för hela liksom klackståplatssektionen var ju fylld och det sjöngs och det var inte ens någon musik på. Så att i bästa världen hade man velat ha så varje match hela året, men det är klart så blir det ju inte. Men det är speciellt, alltså man tänker att man kan det där. Om man har varit med om saker som man tänker erfarenheten hjälper till ibland mot lite nervositet, men det ska väl säga att nervös var man. Och speciellt för min del liksom i Ryssland så är det inte riktigt samma att man vill, det blir inte samma lagsammanhållningsgrej för en utlänning där, så att det var något speciellt och få spela i Löfbergs med den publiken och liksom, ja, det var nervöst helt enkelt.
Hur var det när ni stod där i den här i teckningscirkeln när alla sjöng på den sköld och klär? Tilltog nervositeten eller kändes det som att det närmar sig nedsläpp, jag får försöka slå ifrån mig liksom?
Ja, nu, då var det ju att man har varit rätt laddad hela tiden, så att det var väl mer att man, eller jag i alla fall, försökte tänka att nu liksom oavsett vad nu så försöker jag bara supa in den här atmosfären. Och att få stå där och man ser att liksom övre etage är fyllt också. Man har inte varit bortskämd med det, speciellt inte de som spelade det här förra året heller. Så att det var, oavsett vad så tycker jag det var något av det mäktigare jag varit med om faktiskt.
Och sen bara dundra Leksand igång matchen.
Det gjorde de.
Fyra raka bitar.
Så var det faktiskt. De gjorde det ju, de var ju med om det redan på Hovet mot Djurgården också som hade en mäktig inramning, så att de hade väl lite det bagaget redan, de visste hur de skulle spela och de gjorde en jättebra bottenmatch. Det får man ge dem.
Och så lite tacksam roll att komma in och som festförstörare på något sätt kanske också från.
Ja, ibland så är det faktiskt rätt härligt att göra det faktiskt, så att man får ge eloge till dem som gjorde det på ett bra sätt.
Vi ska backa lite till, när man dels pratar om att du kommer från en riktig hockeyfamilj med bröderna som spelar hockey och var det mycket sånt snack när ni var små, antar man?
Alltså snack, vi pratade mycket, men det var ju det här klassiska att spela allt med landhockey och innebandy och bandy och fotboll och allting, så att idrottare har vi alltid varit men vi har aldrig haft den här. Pappa har ju aldrig varit någon sån som försöker säga till oss någonting om vi inte ber om det. Han är väldigt laid back när det kommer till det. Så att vi har snackat om det, vi har tävlat mycket, men det har aldrig varit någon form av du ska spela hockeypress liksom. Och det är jag ju rätt tacksam för då får man ju verkligen välja själv vad man vill och hur långt man vill gå ibland.
När började du förstå att du var på väg någonstans i karriären? Det tog väl en stund ändå för dig att komma fram?
Nej, det var när jag gick från Nittorp till Olofström och de var i Allettan och skulle börja spela det kvalet uppåt eller playoffet uppåt, och då så kom jag ihåg min andra match, så tror jag hade Men så, jag var ju poängspelare förr i tiden, vet du. Så att, då hade jag väl, tror jag hade 4 poäng liksom, av 5 mål. Och lagkamraterna där som jag inte kände började surra att liksom, jaha, du ska redan till Allsvenskan liksom. Har du bestämt dig för att inte vara kvar? Typ för att det gick bra för mig i början. Och då tänkte jag att ja, men fan, jag är ändå rätt bra alltså. Och då började poletten trilla ner lite mer och då fick jag ett enormt självförtroende faktiskt.
Mm. Hur har hela den här resan varit då? Vi pratade lite snabbt innan vi spelade in om att man har haft andra jobb och sådär. Hur ser du om man ser tillbaka på det? Hur har det varit?
Alltså det, jag tycker det har varit jätteroligt. Alltså det här just då och att få jobba, nu jobbade ju inte jag liksom hela säsongen utan det var lite mer strötider och sådär och vissa omgångar, vissa månader. Men just att man har fått uppleva den här hetsen nästan att man ska iväg vid 06.30 till jobbet och sen kommer man ner till hallen vid 16.30, träning till 8, laga middag och sen sova. Det, jag tror det är rätt nyttigt att lära sig det samtidigt som man har det knapert liksom med pengarfrågan, att man ska överleva på så lite pengar som möjligt egentligen. Och det tycker jag att man stärks av väldigt bra. Jag tror att har man den erfarenheten så tror jag att det ger mer än att man ibland att man kommer upp som 18-åring och får ett sånt här juniorkontrakt och att allt går enkelt så att säga. Så livserfarenheten tror jag man kan ta nytta av en sån start på karriären.
Fanns det några tvivel innan du kände att det började slå igenom?
Ja, jag var i USA där och sen var jag hemma och gick det jättedåligt och åkte hem till Trojas J20 och spelade och blev lovad ett tryout-kontrakt i Allsvenskan och fick inte, spelade väl 4 byten på den tryouten, så det var ju bara något de sa egentligen. Och efter det så jobbade alla kompisar på Strålfors Ljungby och men jag tyckte deras liv var rätt kul. Jag menar, jobba tillsammans på samma företag och ha kul på helgerna och kunna åka på konserter och grejer och känna liksom en fin månadslön. Så att det var väl väldigt, väldigt nära att jag slutade då. Var det faktiskt. Så att då var jag inte så säker. Men efter det, som sagt, då började det rulla lite.
Mm. Ja, vilken skillnad det kan göra ändå snabbt.
Ja, det kan det göra. Så att ibland får man ju nypa sig i armen. Tänkte jag säga någon gång då och då, till exempel nu i hemmapremiären så är det faktiskt rätt sjukt att man står i Färjestad. Sen fick jag något minne på Facebook till och med, att det var någon jag spelat med, Johan Nilsson, som skrev om 4 år så spelade du SHL. Och då hade jag svarat, då är jag väldigt glad, tack. Och helt plötsligt så var man där, så det är ju extremt coolt.
Häftigt. Nu är ju du en hemvändare, du presenteras ju som en hemvändare fast du inte är värmlänning egentligen.
Nej.
Men kändes det som att du kom hem nu när du kom tillbaka till Färjestad?
Ja, det tycker jag verkligen. Men hemma för mig nu är ju Karlstad och Båstad nere där min familj har sin bas, eller min mamma och pappa. Karlstad är hemma och Båstad är hemma.
Mm. Har du något favorituttryck på värmländska?
Det är ju en svordom.
Ja.
Får man säga det?
Ja, det får du.
Det är när folk säger halvete.
Ja, ja. Det gillar
det
du.
Det gillar jag.
Ja.
Det är liksom, jag fattar inte ens först, men nu.
Nej.
Så fattar jag, är överallt.
Ja, det är det. Ja. Absolut. Kapa ord då liksom.
Kapa ord och sådär. Ja. Så att det tycker jag är lite småkul.
Mm. Du, vad gör du helst en ledig dag då, när det inte är hockey?
Ja, då fiskar jag helst. Och då fiskar jag helst med Sebastian Eriksson.
Okay.
Och om Åslund vill med ut någon gång. Det tycker jag är kul. Och vi köpte en båt i våras som vi sen sålde. Och så köpte Sebbe en ny båt. Mm. Lite finare, större. Så att, då är jag gärna ute så många timmar jag kan på sjön faktiskt.
Hur ofta blir det?
Ja, nu när det har sett ut så som det gjort med regn och vind och skit. Då är det inte så kul då. Jag hade kunnat göra det, men det tar ju bort lite av skärmen i alla fall. Så att hade det bara varit vindstilla och regnat så hade det varit lugnt tycker jag. Då hade vi varit ute. Så att nu senaste 2 veckorna så har vi inte varit ute någonting. Men då har jag varit nere i inre hamn och gått runt med fiskespöt och kastat lite ändå.
Vad är saftigaste fiskhistorien?
Alltså vi har faktiskt inte jättesaftig fiskhistoria. Men jag tycker det var kul när jag och Sebbe var ute med min kompis hemifrån, Rasmus Svensson, och så var vi och fiskade på förleksfisket, gäddfiske, så är det väldigt grunt man fiskar. Och då var vi ute och så sa vi att vi skulle sätta ner vår elmotor som är som ett ankare och sätta oss på plats när vinden blåser. Och när jag skulle trycka ner det, då märkte vi att då var vi redan på land. Så det var väl lite småkul i alla fall, och då skrattade, ja, då skrattade de gott i alla fall, så det var väldigt kul.
Ja. Det finns ju ett paddelgäng, har vi förstått, i Färjestad. Mm. Finns det ett fiskegäng också?
Ja, det är väl jag, Åslund och Sebbe då. Mm. Virtanen fiskar en del på somrarna i Finland också, sa han. Men vi har inte fått, vi har inte fiskat så mycket som vi inte kunnat ta med honom än faktiskt. Men det hade varit kul.
Vi ska backa bandet lite igen tills när du spelade i Djurgården och det upptäcktes att du hade diabetes. Hur gick det till när det upptäcktes helt enkelt?
Vi pratade till och med mamma och pappa varje helgen på premiären, så pratade vi lite om det nu igen, för det var som sagt ett tag sedan man tänkte på det. Men då, som sagt, jag kommer ihåg när vi tränade, så fick jag köra intervaller på cykel innan gymmet började. Och sen då gym och sen is och sen lunch och sen fys på eftermiddagen i typ 3 veckor, för att de tyckte jag var så väldigt otränad. Och det rimmade ju inte liksom när man hade kört som en, kört väldigt hårt en längre tid. Och då så tänkte jag att då är det väl något som är, ja men då är jag väl otränad. Och så kör man på och sen så börjar man, ja men som jag som kissar mycket, det här klassiska, kissar 20 gånger per dag och många gånger på nätterna, och sen gick ner vikt väldigt mycket, så det var 5, 6, 7 kilo på någon vecka. Och sen så har jag alltid, hetsat alltid på lagkompisen Daniel Brodin i Djurgården att han sov så dåligt hela tiden, men liksom, man kunde inte se på långt håll någon gång. Och då, så någon gång så kom jag i katakomberna på Hovet och så skrek någon så här, vem är det? Och så var det liksom 15 meter bort bara. Och så sa han, men nu räcker det, du behöver inte hetsa hela tiden på att jag inte ser någonting. Och så sa han, men jag ser verkligen ingenting. Och då tänkte jag att ja, men då måste det vara något fel. Så då ringde jag läkaren och sa att jag behöver ta något test för någonting i alla fall. Och det sjuka är att jag pratar med pappa om det nu också. Han kom upp till mig och jobbade i Stockholm. Så han kom upp till mig på Södersjukhuset och då så sa han, så han var liksom, herregud, brorsan fick den när han var 25. Och det var liksom jobbigt. Och sen så får jag den när jag är 25. Och då tänkte han så här, nu är han ju helt förstörd liksom. Men då kände jag att det var så jäkla skönt och få en, liksom, ja men att man får diagnos på någonting, och jag menar, man är ju mästare på att googla fram saker när man tappar vikt och syn och grejer, och då är det ju värre saker som poppar upp i Google-fönstret, så att då var jag väldigt glad att det var diabetes på något sätt, så att det var lite speciellt egentligen.
När det började skrivas om corona här för, vad är det nu, 2 år sedan lite drygt, så nämndes ju diabetes som en potentiell riskgrupp, liksom, att diabetiker tillhör den. Blev du orolig då när det började snackas om det?
Nej, inte så mycket faktiskt. Jag vet inte varför, egentligen borde man ju blivit det, men det är väl för att man inte fattade vad det var riktigt förrän det brakade ut fullständigt. Och det var ju Sverige överlag med senare att fatta hur stort det var egentligen, tror jag. Men då kände jag ingenting speciellt faktiskt. Och sen när jag väl fick den, när jag var i Sochi, så klarade jag mig okej. Det var 3 dagar som var tufft, men sen så var jag tillbaka.
Mm. Hur mår du i diabetesen idag?
Men det har väl varit lite, nu har jag haft en sämre period än vad det har varit innan. Så att man kollar de här långtidsvärdena, HbA1c heter det, och ta blodprov och kissprov och sådär. Så att då var det väl rätt mycket sämre resultat än vi haft innan, men fortfarande inom ramarna för vad som är bra egentligen. Men likadant på isen, så vill jag att det ska skötas perfekt där med, men det är inte lika enkelt.
Nej. Hur märker du av det, att värdena är sämre?
Men som nu så har det väl varit att man håller på med, alltså, som det här långtidsinsulinet, och så innan jag spelade både Ryssland och Färjestad, så har det varit att man har tagit en viss mängd, rätt lite långtidsinsulin som har funkat jättebra, och sen helt plötsligt nu så får jag öka det med 60%, Och man vill ju inte gå från 16 enheter till 30 enheter, för då blir man förmodligen jättelåg och mår skit för det, så att då vill man ju skala upp det hela tiden, tänker jag i alla fall. Det är väl inte något som är rätt och fel, tror jag inte. Men då blir det som vissa dagar att man käkar lunch och allt ser bra ut, och sen 2 timmar av matchen så sticker man iväg till 18 i blodsocker och man fattar ingenting. Och så kommer den gränsen igen, hur mycket ska jag ta nu för att komma ner, men så jag inte går rakt ner i källaren och inte kan spela matchen. Så att det är väl lite sånt pyssel som är lite energikrävande ibland.
Mm. Hanterar du det här själv eller får du hjälp?
Nej, de hjälper mig. Jag menar både Strandlund, Marcus Eng och Hell och Magnus, doktorerna allihopa, materialerna, de hjälper till och försöker hålla koll sådär, men det är inte så mycket att hjälpa till ibland, utan det är mer att jag säger att idag är det kaos, och då så är de lite med mer och anpassa sig lite och försöka fråga och sådär.
Det känns som att diabetes är en sån här sjukdom som när man fick den förr i tiden, man backar bandet ganska många år, så kanske det innebar slutet på en idrottskarriär, eftersom man inte visste så mycket om hur man kan hantera det och så vidare. Upplever du att det finns en stor okunskap kring diabetes och idrott?
Nu är den väl, fast det är så svårt att säga, för att man är fortfarande, jag är ju i det liksom, och de som är i laget vet ju rätt mycket jämfört med många andra. Så att jag tror fortfarande att det finns, även om det känns så för mig, för nu känns det som att ja, som alla runt omkring mig vet vad det handlar om, så känns det tryggt. Men jag tror fortfarande att det är väldigt svårt, tror jag, speciellt för liksom, jag är 25 när jag får det. Det är klart att jag har kanske enklare att ta det när man är lite äldre och lite mer stabilt i livet och har uppnått till exempel SHL för mig i Djurgården då, att man inte vill ge upp då. Men så det var inte förtal på mig, men jag tror att man yngre, jag menar 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 års åldern, så det är klart att jag tror inte det är såklart att alla fortsätter med idrott för att de är rädda för att de inte har koll helt enkelt. Så att där har jag väl något planerat som jag ska försöka starta med nu, under, om det blir nu under säsongen eller efter säsongen, och ha lite föreläsning eller någonting. Så någon tanke har jag med det i alla fall, med att man kan komma ut och berätta lite, och då är det väl också med tanke på att jag fortfarande är aktiv, det blir lite annat då än om man slutar och sen tar upp det, utan jag själv hade velat lyssna på någon som är aktiv, fotboll, hockey, vad som än är, som spelar och dealar med det varje dag liksom. Så att det har jag väl någon tanke i alla fall, men jag har inte kommit jättelångt än.
Men du tänker att det är till yngre då som du vill träffa och berätta?
Ja, träffa och berätta för yngre. Men även, det får man ju se sen, men vilka som är intresserade helt enkelt. Men man gör ju inte alltid supermycket under säsongen, och det kommer ett OS-uppehåll i år med, och man kanske är ledig lite, och då tycker jag det varit jättekul att ha någonting att göra och se fram emot och bli nervös för något annat än hockeyn.
Händer det att folk hör av sig till dig och ställer frågor eller något sånt?
Ja, men det får jag. Får rätt mycket på Instagram faktiskt, med speciellt föräldrar till barn som har diabetes, som och då är de oftast mellan 12-14 års åldern, och försöka peppa lite, och därav då föddes tanken att jag kanske ska ge mig ut lite i Karlstad eller Värmland eller vad det nu kan vara.
I en gammal intervju så sa Alexander Johansson så här om dig: Linus Johansson kan säkert slänga lite med guran och leverera smörsång vid någon lägereld nere vid Tylösand. Mm. Har han rätt? Och i så fall, vilken är den ultimata lägereldlåten?
Ja, de där det stämmer inte. Kanske förr i tiden, jag vet inte. Det är svårt att svara på det nu, men nu för tiden hade jag nog aldrig fått för mig att göra det.
Inte?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Jag gillar inte tanken på att alla att en samling, eller om det är en fest, att det ska samlas runt mig som inte är något proffs på det. Det är lite läskigt.
Men spelar du gitarr?
Ja, jag spelar. Nu har jag inte spelat alls mycket faktiskt, men jag kan ju fortfarande. Men det är med att energin tar slut, för att jag har hittat något stopp i många år nu som jag liksom inte kommer förbi. Så egentligen borde jag ju ta gitarrlektioner lite mer för att komma vidare, men det har inte blivit av.
Ja, vi har ju bett dig att sätta ihop en god låtlista. Mm. Vad sa vi, topp 5 eller vad var det?
Ja, jag vet inte, har vi några goa?
Men vi har ju ett par goa. Mm. Som jag tycker.
Ja, du har ju varit här, är det två avsnitt sen som du berättade här storyn om Sylvia Vrethammar och Viva i Spanien. Som du är mannen bakom att välja den låten som er firande låt här nu i omklädningsrummet.
Mm.
Och då snackar vi lite mer om musik där och det känns som du har ganska bra låtar och tips om.
Ja, alltså tycker jag själv att jag har i alla fall.
Mm.
Men som för något år sedan, senast jag var i Färjestad, så var jag inne väldigt, väldigt mycket på så här äldre svensk musik. Och då var det mycket med, ja, med typ Evert Taubes, alla de här gamla gubbarna som spelade. De tyckte jag var väldigt... Jag gillar melodierna. Det känns som att de är mer genomjobbade på något sätt. Jag vet inte. Så att det har jag gillat väldigt mycket. Men nu är jag inne lite mer. Nu är jag tillbaka lite på Bruce igen, som jag har älskat så många år. Så att en är ju If I Was The Priest med Bruce Springsteen från albumet Letter To You.
Mm.
Som jag tycker är fantastiskt bra. Sen så har jag den som är min absolut favorit just nu, som jag spelar nog 15 gånger om dagen, och det är Chinatown med The Bleachers heter de.
Mm-hmm.
Och The Bleachers tror jag i alla fall, jag är inte helt hundra för jag har inte gjort någon väldig research på dem, men de är väl från New Jersey eller New York området någonstans, och då har Bruce varit med som en varit med i den låten, och de ville ha hans skarviga åldrande stämma. Så att den, Chinatown är helt otrolig tycker jag. Och sen så har vi någon svensk låt här som jag gillar väldigt mycket, och det är, fick jag av Albert Johansson Lager faktiskt, och det är den Josefin med Albin Lee Meldau som jag tycker är grymt fin. Och sen så har vi en till tror jag har här faktiskt. Nu ska vi se hur den är någonstans. Det var ju Joakim Nygård som introducerade 95 med Mares. Jag vet inte hur man uttalar det.
Okay.
Jag kan tänka mig det. Och den tycker jag också är bra. Så det är väl de jag lyssnar på mest nu.
Kanske ska lägga till att vi kommer lägga upp din lista här i vår Facebookgrupp sen efter podden.
Mm. Ja, det är kul.
Det ska vi göra.
Mm. Vart kommer det här stora intresset då ifrån för musik?
Jag tror Bruce Springsteen-fanatiken i mig började väl när jag hade en gammal hockeyspelare i Troja när jag bodde i Ljungby som heter Micke Sjöström och som är extremt duktig på att just spela Bruce och ha den här, man får lite den här råa känslan från honom, och han är verkligen en sån som inte brydde sig om någon lyssnar till slut egentligen, utan han bara brände på, men alla lyssnade självklart alltid. Så att den började väl där av honom, och så spelade jag mycket med honom och försökte lära mig lite. Och sen så fortsatte det spä på där, och sen när jag träffade mina barndomspolare när vi hänger, och de flesta bor i Stockholm nu, så det vi gör är oftast att vi sitter i soffan och har det gött, och sen så lyssnar vi på YouTube eller sitter på YouTube och så går vi igenom så många låtar vi kan egentligen. Och då Sylvia Vrethammar har dykt upp ett par gånger.
Mm, hon har gjort det.
Mm. Mm. Verkligen.
Mm. Vi funderar mycket på det här med Bruce. Vi har förstått att han är din husgud. Liksom.
Ja.
Du har en tatuering med honom, eller?
Ja.
Ja.
På högarmen så gjorde jag när jag var, kan jag vara då, 18. Tror jag var. Sista året på gymnasiet, så 17, 18, 19. Jag vet inte.
Men det var inte impulsivt?
Nej, det var inte så impulsivt. Jag tänkte på det rätt mycket. Men det impulsiva är väl att man bara bestämmer sig att nu åker.
Mm.
Men jag hade tänkt på det rätt mycket. Tyvärr så blev den rätt dålig. Men ja, det är väl bara det.
Ja, ja. Mm. Han finns där i alla fall.
Han finns där i alla fall, så är det.
Mm. Har du sett honom live?
Ja, sen, vad kan det varit? Sen 2011-12 någon gång så har jag väl gått på nästan alla konserter han har kommit till Sverige. Någon gång har det varit någon tre dagars i Stockholm. Då var det väl fredag, lördag, söndag eller torsdag, fredag, lördag. Men då tyckte jag att det här ljudet i Friends Arena var horribelt och det var lite tråkigt, så att då var det två kvällar i alla fall.
Mm. Mm.
Men ja, det är fantastiskt att lyssna på.
Mm. Vi har ju lite lyssnarfrågor till dig.
Mm.
Väldigt blandad kompott kan tilläggas. Ja. Varför spelar du i tröjnummer 59?
Jocke, materialaren, ringde och frågade vad jag ville ha för nummer, och då frågade jag vad som var ledigt.
Det var så. Det var ingen jättestory bakom.
Nej,
det.
Alltså, den övergripande storyn är väl, eller inte ens en story, men det som jag tänker är att när jag spelat i lag innan så har man ju haft ett nummer. Så Storhamar i Norge så var det 40, sen Mora 36 och Djurgården 47. För jag tycker om, och när jag väl går någon annanstans så vill jag liksom bli fri från det jag varit innan.
Mm.
Så att jag gillar inte att bli förknippad liksom, om man har spelat i ett lag och har samma nummer som nästa. Utan det är kul att börja på något nytt då, tycker jag.
Mm.
Nästa då. Varför heter du 180 kilo squat Linus på Instagram?
det var i Norge det började också, tror jag. Då började det med one leg squat Linus, tror jag. Och sen så fortsatte 180 kilo squat Linus. Men det var också, jag blev så... gick på gym, kom jag ihåg, och sen så var det några norska som kom fram och skulle undervisa hur man gjorde benböj, och så ja, och så har man gjort det i 15 år typ,
ja.
Och det var den här träningstrenden som kom, alla skulle bli gyminfluencers och grejer, och då kände jag bara, nu döper jag om mig så de vet att jag kan det liksom, och sen stannade det faktiskt.
Mm.
Ja.
Om du skulle göra en film om ditt liv, vem skulle spela dig som huvudrollen?
Ja, den var bra alltså.
Den är lurig.
Geni fråga.
Mm.
Om jag går full narcissism här, så hade jag ju kört typ så här Brad Pitt. Men jag är inte så full av narcissism som känner jag just nu. Så att, nej, det väl finns ju bara ett svar, och det blir Stasse Solis.
Okej. Okay.
På tal om narcissism, det är kul att Adam Ginning på den frågan svarar The Rock.
Ja, du ser. Det är ju sånt som smyger på. Man tänker så här, om han passar bra, men då är det ju bara att man tänker att sån är jag egentligen.
Du är ju färgsatt DJ, men vad skulle du heta om du var DJ på riktigt?
Oh, herregud. Om jag var DJ på riktigt... den är så svår.
Det är jättesvårt. Det är inte så här DJ squats liksom.
Vad fan, maybe.
DJ Bruce
DJ
squats.
DJ Bruce, det känns ju tunt alltså.
Ja.
Men jag tänker väl typ det får väl bli DJ squats då.
Varför inte?
Ja, varför inte?
Mm. Victor Itzel har ju då skickat en fråga till dig. Han undrar vad du skulle göra om du inte var ishockeyspelare.
Om jag inte var ishockeyspelare, då... Den är svår alltså. Man tänker en del på efter när hockeyn tar slut. Det vet man ju inte när det är. Det kan ju vara imorgon om man skadar sig liksom. Men jag känner att jag hade nog velat ta ut... Alltså jag gillar ju... Eftersom man inte är den skickligaste på isen och den som är bäst med klubba och skott eller sådär, så känner jag ju att det här... att man jobbar för någonting och man får utdelning för ett jobb. Jag älskar den känslan mer än allt. Och då... så tror jag hade haft svårt att bara bli bort med den där kicken, att man får lyckas med någonting i det man håller på med. Så att jag hade, men någonting med någon där min bror och min bästa vän och min pappa jobbar på Freja, heter de liksom, ett nystartat, eller nystartat inte, men ett ungt techbolag, någonting som man får kämpa, som inte liksom är där riktigt än, men som man får kämpa och få in affär och sånt. Något sånt tror jag hade varit rätt kul faktiskt.
Mm.
Yes, nu är det ju din tur att ställa en lyssna, eller skicka vidare en fråga till Mikael Lindqvist. Så vad passar du med han?
Vilka vinner fotbollsallsvenskan i år?
Är han stor fotbollsfan nu?
Ja, jag gillar fotboll.
Mm.
Så på det.
Mm. Tusen tack Linus för att du kom hit idag och snackade med oss.
Tack så mycket.
Det var jättekul att ha dig här.
Mm, detsamma.
Du har lyssnat på NVT Istid med Solveig Voice och Marcus Strömberg. Joakim Löv står för mix och ljud. Carl Edlom har gjort jinglar och Mikael Rotsten är ansvarig utgivare. Vi hörs om en vecka.